Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En liten inte en passus, men liksom en liten nugget bara.
Ja.
Som jag tänkte att vi skulle bara stacka av. Vi har ju pratat om att du fick massa fanmail när du var yngre som du fick veta i efterhand liksom att farfar hade underhållit. Kan inte du bara snabbt dra det för de som inte alltså, har hört det?
Nej, men jag var inte ovetande om att han gjorde det, för jag orkade ju inte. Jag var ju pubertal fast jag var 27 år eller 25 år. Mm. Så jag orkade inte svara på det där. Och min pappa som var väldigt empatisk, han tyckte att det var jobbigt att inte jag hade en dialog med mina fans. Så han frågade om han fick sköta min fanmail, som han uttryckte det.
Mm.
Och så varje gång vi träffades så gav jag honom en påse full med brev. Och så svarade han på det. Så småningom så öppnade jag några sådana där brev. För det, till slut så av någon anledning öppnade jag något fanbrev. Och då var det typ något fan som jag insåg när jag läste brevet att han brevväxlade med.
Jag hade liksom en korrespondens.
Ja, korrespondens, ja. Och då insåg jag plötsligt att jag var brevvän. För det var ju liksom så, det var inte bara en, utan det var ju han som den gamla skolan.
Mm, exakt.
Det kom frågor och vet, fansen frågor och han svarade. Ungefär som man gör idag, fast på Instagram eller på... Idag är det ju så geschwint att svara på saker och ting.
Mm.
Men på den tiden var det ju ett företag. Då skulle det ju slickas frimärken och skrivas adresser med fin handstil.
Ja, men och bara skriva ett brev. Det känns som att det ligger så mycket press på ett brev snarare än...
Exakt.
Men det är ju också lite så här... Den grejen som farfar gjorde är ju nästan lite så här... Som de här fejkkontorna. Det är väldigt många människor som tror att de har DM-korrespondens med dig.
Ja.
Eftersom de har privata konversationer med vad de tror är ditt konto. Men det är inte alls någon brevväxling som du har med dem. Utan det är ju med någon fejkperson.
Ja.
Det var ju liksom... det farfar gjorde då back in the day.
Ja, fast med mitt goda minne.
Ja, jo. Ja. Men du visste liksom inte vad som försiggick. Eller du visste inte vad som sa.
Nej, jag hade ingen aning om det. Men jag känner min pappa rätt.
Ja,
så att jag vet
han skulle
att
inte säga något
han
sjukt.
Skulle inte nej. Han var ju konstig på många sätt. Men på det sättet var han inte konstig. Liksom.
Jag fick ett DM från en person, från en följare som frågade om jag hade skickat mail till den personen. Då har de börjat nu skapa ett mailkonto i mitt namn och med min bild.
Du skämtar?
Nej, en Gmail.
En Gmail? Ja. De har liksom adopterat in...
De har klivit in i Gmail nu plötsligt. Nej. Liksom. Och jag vet inte vad som sas eller vad som skrevs. För hon var ganska... Hon gav inte jättemycket info den här kvinnan. Hon ville bara veta om det var fejk eller inte. Och då så berättade jag för henne att det är absolut fejk. Men då var det så här... Jag? Varför använder de sig av... Vem bryr sig om de får ett mejl av mig?
Ja, det kan man undra.
Jag är ju inte en känd person.
Nej, absolut.
Hur kan de ha kommit så långt ner i tratten liksom? Men...
Hur fick du reda på det?
Hon skrev till mig på Instagram.
Ja.
Ja.
Och vad skrev hon då?
Har du skrivit ett gmail till mig, skrev hon.
Ja, okej.
Ja.
Och då, nej.
Sa jag nej. Men det kom i alla fall då i mitt DM. Inte den här, utöver den här frågan om gmail, så kom det från en följare som jag gissar har lyssnat på podden. Plötsligt en bild. Ser du vad det är på bilden?
Ja, det är en gammal bild föreställande mig.
Ja, exakt. Det är ja. Sånt här, vi har några sådana kvar tror jag. Några
ja, just gamla. Det är ett gammalt idolkort. Ja, fast exakt. Det där är inte det tror jag. Jag tror att det där är en större bild. Men det kanske nej, bara är ett idolkort.
Det är ett idolkort. Ja. För sen så kom det ytterligare en bild. Och så stod det så här: vad tror du? Är det Magnus? Och så kan du läsa här kanske.
Ja, det där här. Är min namnteckning.
Ja, men,
ja, men det är pappa som har skrivit.
Ja.
Det är pappa som har
man
skrivit.
Man ser ju väldigt tydligt att det jag är inte din handstil.
Ja.
Då står det så här. 20.2.1984.
Ja, okej. Okay. Ja, det var väl då han höll på som värst.
Ja. Kära Christian, tack för ditt brev. Jag har inte någon fanclub som säljer grejor.
Nej.
Här får du i alla fall ett kort och min autograf. All the best from Magnus Uggla. PS, ditt brev var jättevackert. MU.
Jag skriver det.
Nej, det är
det.
Farfar som har skrivit.
Ett PS också.
Ja, där är det.
Ja, men det är ju för underbart.
Va?
Det där måste ju vara mycket mer värdefullt.
Ja, än att du skulle skriva det.
Än att jag hade skrivit ja. Brevet.
Nej, men och jag skrev bara, hahaha, 100% farfar. För jag såg ju att det var farfars handstil.
Ja.
Och också så, för jag vet, du skriver ju som ett barn. Alltså ja. Din handstil är ju, du skriver ju med versaler.
Det
ja, men du skriver med versaler.
Ja.
Och farfar skrev en tjusig skrivstil.
Ja, det var och det vet jag,
ja, precis. Och du har liksom inte orken eller liksom tålamodet att skriva på det där viset. Och sen så var det så, du skriver ju liksom... som mest skriver du kanske liksom grattis hjärta MU typ, ja, eller din autograf.
Ja.
Så att jag kunde ganska fort avgöra att jag var farfar. Ja. Men det var så roligt att få som en liten tidskapsel nästan ja. Från liksom från och att jag direkt såg att det var farfars handstil. Och så visste jag om att han hade skrivit brevkorrespondens. Och då bara kände jag att det där är ju verkligen det där är ett unikum det där. Alltså ja. det är nog inte skitmånga som har kvar om där.
Nej, det tror jag inte heller.
Och jag vet inte riktigt de personer i fråga som fick det här idolkortet eller som fick svaret att det var farfar, om den personen blev besviken eller glad.
Om jag var Christian ja. Så skulle jag bli skitglad. Jag skulle tycka att det var en sån superbonus.
Ja, men det är ju det eftersom det är liksom det är en sån speciell story bakom och ja. det finns ju inte jättemånga förmodligen som har det.
Nej.
Men jag tyckte det var roligt.
Ja, farfar han var kung.
Ja,
han ordnade ju ett museum där ute i sin villa med alla rockbjörnar och guldskivor och affischer och han samlade alla mina singlar. Jag har ju kvar alla mina singlar i liksom mint condition.
Ja.
Tack vare att han samlade dem åt mig.
Ja.
Så att annars hade jag inte haft någonting kvar, men nu har jag ju alla singlar, ja, allting.
Ja, men han var ju så stolt och det var så fint. Ja. Det var så härligt också det där liksom som du kallar museet på övervåningen. För då hade han ju också ramat in, eller om det kanske var så att liksom knäpp igen eller vad det nu var, hade ramat in din
scenkostym.
Ja. Den här rosa skinnjacka med ballerinakjol.
Just det.
Den hängde där inramad. Han hade liksom någon slags den här guldgadden som du hade fått från Aftonbladet eller någonting. Han hade han ställt på pedestal.
Det var Expressen måste det ha varit.
Såklart. Ja. Och hade han, ja men liksom, han hade lite olika pedestaler med troféer.
Just det, jag har ju kvar dem där fortfarande fast de står ju inte på något.
De står i någon låda.
Ja, exakt, liksom. Det står ju tyvärr inte på det. Men alltså jag fick ju Bellmanpriset häromdagen.
Just det.
Och det är ett ganska fint pris och i alla fall blev jag stolt över det liksom. Men när jag får priser, då har jag ju hänt att jag har fått priser. Jag fick ju kungens medalj till exempel. Får jag skryta eller? Jag fick ju hans majestät konungens medalj.
Ja, ja.
Och så fick jag ju Bellmanpriset här. Jag har inte fått det, men jag kommer få det här i slutet på maj. Sista maj.
Jag såg första det maj. På Instagram.
Ja.
Och jag måste säga, jag blev förvånad över att du inte fått det förrän nu.
Ja, det är många som har skrivit att de tycker att det är förvånande att jag inte har fått det.
Ja, för jag tänkte, det är lite som att du hade fått karamell och diktstipendium. Eller så här, att det känns som att om det är något pris du borde fått så är det kanske Bellmanpriset.
Ja, det är det.
Eller liksom om det fanns någon Carl Gerhard. Alltså
ja, om man tittar på, nu ska jag inte se ner på de som har fått priset före mig.
Bellmanpriset?
Ja, för de är säkert värdiga att vinna på många sätt. Mm. Men är det någon
är det
som
då, typ?
Ja, men det kommer jag inte riktigt ihåg. Jag tror att Eva Dahlgren har fått, jag tror att Stefan Sundström fick förra året.
Väldigt mycket mindre Bellman-aura på dem tycker jag.
Nu gillar jag ju både Stefan Sundström och Eva Dahlgren.
Men det här är ingen kritik mot dem som personer.
Utan är det någon som går i den här, tycker du som jag att graven är för djup novellan, så ta dig då en sup. Man hör ju att Bellman var kung i baren långt innan, inte
dels
mig.
Dels det, men också liksom en satiriker på något sätt.
Ja.
Det kändes ändå som att så här, och du är också någon slags vis sångare av din tid. Så att jag hade nog liksom i mitt huvud så blev jag i alla fall lite förvånad.
Men jag tror inte att jag har varit riktigt rumsren under årens lopp. För jag har ju varit ganska liksom...
Ja, men ganska länge ändå ju.
Ja, men ändå. Ja, kanske. Jag har ingen aning varför jag fick det nu och inte för 20 år sedan. Jag tänker till och med att jag är glad att jag inte fick det för 20 år sedan. För då
fick du så mycket.
Nej, det fick jag inte. Men nu kan jag glädjas åt att jag faktiskt har fått det nu. Och det känns ju bra. Jag är glad att jag har fått det
för 20 år sedan, så hade du inte varit glad för det nu.
Nej, inte ett dugg.
Nej.
Men varje gång som jag får ett pris så är det första tanke som slår mig är...
jag måste ta emot det här nu.
Nej.
Okay.
Vad jag önskar att min pappa hade fått uppleva det här.
Mm.
För han hade varit så stolt. Jag blir gråtfärdig när jag tänker på det. Han gillade ju också mycket krimskrams, om man nu kan kalla det för. Alltså, han var ju ordnar, var ju hans grej. Han hade ju flera ordnar, det får man inte nu för tiden. De ger ju bara ordnar till utländska människor.
Alltså?
Ja, av någon konstig anledning. Mm. Så får bara utländska, alltså ambassadörer såna där som kommer från utlandet, de kan få svenska ordnar. Men inga svenskar får ordnar.
Nej.
Vi får guldklockor och medaljer istället.
Ja, men även det hade han ju, alltså han tyckte ju att det var härligt med liksom priser och troféer och sånt där.
Och när han blev hedersdoktor, det har vi säkert pratat om tidigare, så hade han ju den där doktorshatten som han hade på sig
en tid och hot.
En sån här chapoklack, eller fast med konstiga väck på det. Man kan googla på hur en doktorshatt ser ut, så får man se.
Ja, men det är inte en topphat liksom, men såhär väldigt, väldigt hög.
Ja, fast inte en sån där Gangs of New York-hög.
Nej, okay.
Utan men mer som en stormhatt, fast med väck runt, alltså... Mm. Snygga väck runt.
Och den kunde han ta på sig när du skulle typ på restaurang.
Ja,
eller
han hade på sig den i tid och otid. Så att nej, men då, det är det jag tänker på. Att han hade tyckt att det var så. Han hade varit sjukt stolt om han hade fått det. Och jag kommer att tänka på Sven Wollter som var absolut ingen vän utav ordnar och medaljer. Och säkert inte kungens medalj heller.
Nej.
Men han blev tilldelad kungens medalj.
Mm.
Och han tog ju emot den för att han visste att hans pappa skulle vara så stolt över att han hade fått den där
men
medaljen.
Men han är liksom republikan, eller han
ja,
liksom...
han lever ju inte längre, men det kan jag med säkerhet säga att han var.
Han kändes ju inte mega monark.
Men alltså man känner en stolthet.
Ja, men jag fattar att man vill inbå på sina föräldrar.
Ja.
Att det kanske ligger latent alltid, oavsett hur gammal man blir, så vill man liksom att... Man vill få sina föräldrars bekräftelse och hyllningar. Och man vill att de ska vara stolta liksom.
Precis, jag har försökt tänka hur mina föräldrar själva, vad de trodde om mig när på 60-talet, mm. när jag var 70-talet, när jag var en sån jävla rebell, vad de trodde egentligen att det skulle bli av mig. Min pappa var i och för sig stolt över mig, men min morsa, hon... Mm. Hon lyfte på många ögonlock och undrade vad fan det skulle hända liksom.
Mm, exakt, men hon var ju också av en annan skola än vad han var. Men samtidigt så skulle man ändå, jag skulle inte blivit förvånad om han också hade skämt. Alltså jag menar utifrån vad han var för slags person
absolut.
Också ju.
Men han var ju rebell.
Han var ju the best of two worlds.
Han var ju liksom Johnny Rotten i överklassen på
sätt. Exakt, det var verkligen så här. Innanför liksom lyckta dörrar, ja, bakom lyckta dörrar så var han Johnny Rotten.
Ja, exakt.
Och sen steg han ut med sin stormhatt och var adelsman.
Ja, men det var ju också ett sätt att liksom det var han nog ensam om här uppe på Östermalm i alla fall. Ja, att gå omkring med sin doktorshatt.
Ja, exakt. Lite som du som går runt med din kungamedalj
ja. Ja, fast det var ju mer som ett skämt.
Jag vet.
Det får man ju dessutom inte göra.
Va?
Nej, man får ju bara ha på, men den där guldmedaljen får man ju bara ha till viss klädsel och på vissa
tillfällen. Den kommer med regler.
Ja, det kommer med regler.
Vad ska de göra då? Ta tillbaka?
Nej, det gör de ju inte. Men så funkar ju inte. Det kanske skulle ha gjort det för 200 år sedan.
Mm, just det.
Men inte idag tror jag.
Men i sann ugglanda tänker jag att det bara liksom gör att du sätter på den på bröstfickan ännu oftare.
Exakt.
Det är ju för att du är rebell som du har fått den, tänker jag.
Ja, precis. Ja, den här veckan har jag ju då varit ute på jag skulle ju skriva låtar.
Just det.
Det skulle jag göra.
Det snackade vi om förra veckan.
Det var ju tisdags, nej vänta nu, det var onsdags och torsdags.
Okay.
Det är ju någonting som har plåg, som jag har under en lång tid tänkt på att det här måste vara vidrigt.
På vilket sätt?
Att skriva låtar med främmande människor, det är så utlämnande. Vi har säkert tagit upp det också.
Jo, men du har ju gjort det med Alexander
Henkan.
Kronlund.
Nej, men då var det mer att han skickade en färdig låt som jag skrev en text till.
Jag trodde ni skulle ha någon slags jam.
Ja, men det rann ut i sanden. Aha, det blev Gud, aldrig någonting. Det blev aldrig någonting. Jag vet inte riktigt vad som hände. Vi var ju verkligen på G där ett tag och hade olika idéer och sådär. Mm. Och han är ju råskön.
Mm.
Så att, och den där låten som jag skrev text till, som för övrigt inte har kommit ut än, är ju svinbra. Han har ju skrivit
alltså den du skrev med Alexander Kronlund?
Ja, just det. Han skrev ju en svinbra låt som jag satt... Som dels han skrev text till och sen skrev jag en egen text till den på samma tema. Och den blev ju riktigt jävla bra. Mm-hmm. Alltså, ibland tar jag fram och lyssnar på den för den är så sjukt bra.
Var är den då?
Ja, den ligger ju på datorn då.
Ja, jo, men när tänker du släppa den?
Ja, det är oklart faktiskt. Det har jag ingen aning om. Den är riktigt, tro mig, den
jag
är
vet,
bra.
Men det är,
jävligt bra.
Det är lätt att sitta här.
Och snacka, ja. Absolut. Men jag skulle inte säga det om jag inte tyckte att den var riktigt bra.
Nej.
Och det är inte så ofta som man... Jag har ju fått förfrågan från då och då. Inte jätteofta om att skriva texter... till låtar. Men jag har aldrig känt att det var någonting som jag ville haka på. Det har aldrig känt som att då ska någon komma. En låt som någon frågade mig om, det var den här som Linda Bentzing gjorde till exempel.
Den där Hönsnäsburen.
Nej, jag ljuger så bra.
Ja, men den var ju...
Nej, Hönsnäsburen var inte jag. Det var samma låtskrivare som gjorde Hönsnäsburen. Aha. Men det var ju Will Crawford som skrev den texten.
Ah,
okay. Den hade jag inte, men jag ljuger så bra hade jag frågat om mig. Den hette ju inte Jag ljuger så bra då. Och jag fick ingen feeling på att skriva på den. Och när den sen kom ut så tyckte jag att de hade fått... Det var ju Pling Forsman som hade skrivit den texten. Jag tyckte hon hade fått till det riktigt, riktigt bra.
Det är en kanonlåt.
Ja, jag hade aldrig fått till det riktigt bra. Nej, det tyckte jag hon gjorde med bravur faktiskt.
Men jag menar, när du har suttit och skrivit låta med Henkan så har ju ni... Det är en trygghet som ni har etablerat under hur lång tid som helst.
Ja.
Det är klart att det kanske var lite... Att det var lite kämpigare år ett. Men då var man också såhär, då var ni yngre.
Ja, jag var så ung så jag fattade inte det. Jag kommer ihåg när jag spelade upp Vittring för honom. Då hade jag en refräng.
Mm-hmm.
Och sen satt jag och spelade, och där satt jag, Henka satt bredvid, och han skrev, jag har skrivit hela låten själv, text och, verser och allting liksom. Men där satt jag för honom och improviserade fram hur jag tänkte att versen skulle vara i den där. Och så spelade jag nog bara, det flöt på som fan, och jag satt och skrek där helt obekymrat framför honom.
Ja.
Och det där utvecklade vi så småningom. Så vi gjorde ju, vi var ju helt tämningslösa, vi satt ju på bandspelaren. Och sen satt jag med gitarren här med piano, och så satt jag ju bara och skrek olika konstiga melodier.
Jag har ju hört såna här band ibland. Ja. För, alltså, ni spelade ju inne på bandspelare.
Just det.
Och så ibland så kunde man liksom, när jag skulle sätta i något band eller någonting, så kunde man liksom ha fått fel band. Och då var det du och Henkan som bara skränade där på bandet.
Ja, men det är så man hittade vi. Alla jobbar på olika sätt. Det blev jag varse när jag hamnade i den här låtskrivarverkstaden.
Ja,
och det som jag har haft som ångest, det är just det där, man kanske blir blygare och blygare ju äldre man blir. Men jag tänker också att jag har ett facit. Jag har gjort mycket låtar. Så att, och då blir det så otroligt extra utlämnande när jag som en professionell låtskrivare plötsligt börjar famla i mörkret och skrika högt.
Ja, men det är också det här med att man förväntas komma på någonting på två dagar.
Som är alltså, briljant,
ja. Ja, det är för att liksom, jag vet ju bara själv, när jag ska hitta på saker i mitt yrke, alltså komma på en kreativ liksom reklamkampanj. Ja. Om någon skulle säga så här: nu under de här 4 timmarna så ska du hitta på en briljant kampanj i likhet med, och sen massa andra briljanta kampanjer. Det hade ju inte kommit ut någonting ur de 4 timmarna, därför att det blir sån press. Om jag dessutom skulle göra det tillsammans med människor som jag inte har jobbat med tidigare, alltså det hade ju aldrig gått.
Nej, men alltså det är konstigt när de skickar referenser. Då skickar de alltid såna här omöjliga referenser. Som när jag skulle skriva en låt till Röde Orm Stadsteatern som jag gjorde. Då frågade jag så här,
referenser till hur det ska låta.
Ja, vad är det för referenser? Ja. Då skickar han Thunder, AC/DC och Final Countdown. Snacka om att lägga ribban högt. Jag bara, det går inte att skriva en Final Countdown bara sådär.
Nej, men gud vad knäppt.
Ja, men jag tycker att skriva låtar, det är ungefär som att skrapa Triss.
Ja, exakt.
Alltså man skrapar,
ibland har man tur.
Ja, ibland har man tur, och då får man 30 spänn.
Ja.
Och då är låten 30 kronor.
Ja, exakt.
Men att man skulle skrapa hem en månadsvinst, liksom, månadsklöver, det händer inte.
Nej, det händer inte. Det är ju sinnessjukt dåliga odds.
Det kommer inte. Och då tror jag ändå oddsen för att man ska skrapa månadstriss är bättre än om man ska skriva en Final Countdown.
Ja, men jag tänker också så här, framförallt tror jag, om man dessutom har skrivit någon hit tidigare i livet. Det är lite som att man skulle vinna på Triss
liksom, flera gånger
i livet. Det händer ju inte.
Nej.
Alltså man vinner ju aldrig en gång i livet, och att man ska vinna fler gånger, ja, det är unheard of.
Nej, precis.
Så att du har ju verkligen, du har det ju emot.
Ja, hela tiden. Och det måste ju vara precis samma när du skriver kampanjer. Om de då skickar sådana referenser som, inte vet jag, sådana där guldäggsvinnare.
Nej, men har alltid samma referens.
Har de?
Ja, och det är ju en kampanj som vi gjorde för 100 år sedan som heter The Epic Split.
Ja,
som är Jean-Claude Van Damme som gör en split mellan 2 Volvo-bilar.
Där har du Final Countdown.
Ja, det är ju varenda gång vi träffar en ny kund, så är liksom, då är det de hoppas på.
Ja.
Och det blir ju alltid en besvikelse, för ingenting kan ju vara så bra som
Epic Split.
Nej, det måste ju vara, är ju the most epic of splits.
Det måste vara en milstolpe i reklamsammanhang.
Ja, men det är det.
Ja.
Och det gör ju att det blir uppförsbacke direkt, eftersom man har den i bagaget.
Ja.
Men nu skulle du i alla fall sitta med de här människorna.
Just det, då skulle jag sitta med de här.
Hur långt innan hade du liksom stressat upp det över det?
Nej, men saken är att jag var ju på en julfest, och då träffade jag den här tjejen. Jag var på Cosmos, mitt skivbolag, julfest. Och då hamnade jag mitt emot den här tjejen. Och då började vi prata om låtskriveri. Och hon förklarade hur hon gjorde och skrev K-pop till de här folkbanden i Korea och allt det där. Och jag kände någonstans när jag gick därifrån, så jag kanske till och med uppade att vi kanske ska skriva låtar ihop någon gång.
Ja.
Sådär, så man kan slänga ur sig efter en öl. Ja, precis. Men det där marinerade jag, och jag kände så småningom att nej men fan, jag ska testa och göra det. Det är så många som håller på med det där. Mm. Det pågår, det skrivs låtar i varenda källarlokal i hela Stockholm. Så finns det studios. Bara på det här stället där vi var på som låg ute i Solna. Tror jag det var 20 små studios i en och samma lokal. Mm. Alltså en och samma lokal. Mm. Och jag vet ju att det finns på en massa ställen sådana där det små studios. Där sitter folk och skriver låtar och hoppas på att få till
the final countdown.
Ja, men att få till en få med en låt på Beyoncés platta. Det är ju det som alla drömmer om. Och
men och grejen är, ibland händer ju det också. Jag vet Robin hade väl skrivit, eller vem fan det nu var som hade skrivit något tillsammans med Beyoncé.
Ja, det är möjligt.
Eller så hon hade samplat någonting från, jag minns inte. Men alltså,
nej, men jag vet att Lisa Miskovsky tror jag har skrivit till om det är Backstreet Boys eller Boyzone eller sånt där. Okay. Alltså det händer ju speciellt om man har tentaklarna ihop med Max Martin, så är ju, så har man ju ökat ökat chanserna lite.
Ja.
Men ja, de här människorna, det, men hon ville då inte skriva. Jag såg ju framför sig att vi skulle sitta i en studio med varsin, hon spelar piano och jag spelar gitarr. Det, ungefär som Henkan och jag gjorde. Mm. Och så jammar man fram en låt.
Det är ett fult ord,
jag håller med dig.
Ja.
Men det var så jag såg framför mig.
Ja.
Men hon ville ju att vi skulle ha en producent med också.
Okej.
Så att det var ju två mot en på något sätt.
Ja, okej. Okay. Men en säga. Producent som hon jobbar med.
Som hon jobbar med när hon skriver. Ja, hon
vad skulle producenten göra där?
Ja, men tanken var ju att de skulle färdigställa. Vi skulle ju färdigställa två låtar, demos.
Ja, men det behöver väl inte han vara med på när ni sitter och jammar.
Nej, men det var så hon tyckte.
Okay.
Sen kröpte ju, och jag kommer ju dit och jag är inte sjukt nervös. Det är jag faktiskt inte.
Nej.
Jag kommer dit och tänker, det är ändå de som kör det här. De vet ju hur det går till.
Ja.
Så att vi satt där och kallpratade lite. Och sen så, då visade det sig att han hade inte färdigställt, men han hade någon liten slinga från början som han hade tänkt att vi skulle jobba med. Och spontant kände jag inte att det var riktigt min stil liksom. Men
ändå skönt att ha någonting att förhålla sig till.
Absolut, det var jättebra.
Vilken tonart ska vi, eller liksom, det är svårstartat.
Ja, precis. Men den där låten, den färdigställde vi på mellan klockan 10 och klockan 3 på dagen så hade vi
en... Var den klar?
Ja, men som en demo alltså, men då har
jag vill minnas att du sitter i liksom 3 år med en låt innan du tycker att det här känns.
Ja, men det gör jag. Jag kommer ihåg den sista låten jag släppte som heter Våran stad.
Ja.
Alltså jag satt så jäkla länge med den där förbannade refrängen och den där versen som jag ändrade på, stukade om hela tiden.
Ja.
För det är så jag jobbar.
Ja.
De jobbar på ett helt annat sätt. Jag är aldrig nöjd.
Nej.
Jag måste göra om och göra om, och det gör jag med texter. Gör om och om och om och hela tiden liksom.
Ja. Jag är likadan.
När jag var ute med Miss Li och Petter i somras så hamnade jag med Miss Li och vi satt och snackade. Hon hade sin kille med sig också som är med och proddar hennes grejer.
Ja.
Och så då satt vi och snackade liksom om hur vi jobbade, och det visade sig att vi jobbade på exakt samma sätt.
Ja, okay.
De slet som satan med att få till allting, och det ändrade och gjorde om, och det var inte en text som man skrev ner pang boom och så var det klart.
Nej,
utan det pillades för att det skulle bli så pass bra som möjligt.
Ja, exakt.
Och där kände jag att trots att det är stor åldersskillnad mellan oss så är det där,
i samma skola.
Där jobbade vi lite på samma sätt i alla fall.
Mm.
Men de här, de jobbade på ett annat sätt. För och jag tycker att den första låten, den har potential att bli riktigt bra.
Mm.
Den andra låten som vi gjorde dag 2, där var det på något sätt som att
Men var det kanske också att så här, de hade gjort en låt som man tyckte hade potential att bli bra, och då bara så här, vi har ju den andra, nu kan vi vara lite slarviga.
Ja, det har jag ingen aning om.
Nej.
Alltså den här tjejen kändes ju som en riktig ordningsman, så att jag tror inte hon var på det viset.
Nej.
Killen har jag aldrig träffat förut. Men de var ju skitschyssta liksom.
Ja, men jag vet bara när man själv då, tillbaka till mig.
Ja.
Nej, men när man sitter och gör och kommer på idéer för olika reklamgrejer. Och så om man kommer på en riktigt bra idé, det första som händer, då blir det att alla andra det är liksom, mm. man sackar därför att man har ju den här bra idén redan. Mm. Och jag bara undrar om det var kanske lite samma. Man förlitar sig, lutar sig tillbaka lite grann för att man vet att man har.
Fast jag tyckte ju inte låt nummer två var tillräckligt bra. Jag skulle ju ha.
Nej, men låt nummer ett menar jag.
Ja, att låt
man,
nummer
att
ett.
Man lutade sig tillbaka för att man hade låt nummer ett.
Ja, det är möjligt att du hade. Men när vi skulle göra låt nummer två då hade vi skulle göra något mer liksom upptempoaktigt. Då hade
ni ingen slinga
och då var det bara pang boom. Och då var det första grejen som dök upp. Så man bara, ja det här gör vi. Så här okay. är det. Och det, så jobbar inte jag. För jag så jobbade jag inte med Henkan heller.
Nej.
Alltså även om vi producerade en låt varje gång vi träffades.
Ja just det.
Och när vi skulle spela in ett album så hade jag 70 låtar att välja på.
Och plocka liksom det bästa ur varje.
Ja, då hade jag verkligen ett smörgåsbord med låtar att välja på. Men här var det här man hakade på första grejen. Satte en textfras till den och sen jobbade man fram den låten och så hade jag liksom tänkte dagen efter eller efter första låten tänkte jag så jag kanske ska plocka lite titta lite i min iPhone och se om jag hittar någonting som skulle kunna vara bra. Så jag tog med en slinga.
Alltså som du hade spelat in i din iPhone menar du?
Ja just det. Så jag spelade upp den. Ja men kunde man inte kunna liksom få in lite utav den här viben i den här refrängen. Mm. Och nej men jag vet inte. Jag kände som att jag blev bara passerad. Jag satt som ett frågetecken.
Nej.
Jag satt som ett frågetecken.
Det var ingen som tog någon notis om att du hade spelat upp någonting.
Ingen tog någon notis ur det. Utan de satt där och jag satt och log. Jag körde på med det där gamla leendet som jag lärde mig som litet barn. När jag var för blyg. Att om jag bara ler mot vuxna så tror de att jag är glad. Så jag satt där och log och let dem köra. Och det gjorde de verkligen. Och ja, jag ska säga att jag känner mig som ett frågetecken. Jag jobbar på ett annat sätt.
Ja.
Det blev inte riktigt vad jag, så som jag skulle ha gjort det.
Nej.
Men vi också, det är också en stor åldersskillnad mellan oss. Han var 37 och hon var 30 tror jag.
Okay.
Och ja, men jag hade en helt annan teknik. Och då när dagen var slut sen så sa de ja men jag så var de nöjda och tyckte att vi har gjort och jag höll ju färgen också och tyckte att det var väl bra liksom.
Mm.
Då har vi ändå fått till två schyssta låtar sa han då och så sa ja jag vet inte om jag har bidragit med så mycket sa jag. Och då tittade han på mig och sa jo men du har bidragit med Y-Band. Ja, det var mitt bidrag där då. Men
skitsamma. Jag tycker du är ju en erfarenhet rikare eller
vad? Ja, det är absolut.
Du har ju testat. Jag tror att det också är så här ett sånt där sätt kan säkert vara bra för liksom det som man kallar för writer's block i skrivande att man bara liksom så här man bara sätter det igång och så och så gör man det och så liksom har man något och så kanske nästa låt.
Ja, men aptiten kommer medan man äter på något sätt.
Ja, exakt. Kanske.
Ja.
Och att nu kanske du provar liksom en annan approach någon annan gång. Inte nödvändigtvis att du då bara så här, har en klar låt på 3 timmar. Men just det här med liksom att bara gasa på. I don't know.
Ja, men jag tror att man måste. Man ska nog vara en hungrig 25-20-årig kille, tjej som är beredd att kasta sig ut i pinsamheter liksom. Och jag är inte det längre.
Att du har också lite mer att förlora på att skicka ut vad som helst. Eftersom du ändå har, du har ju någon slags något att leva upp till.
Ja, det är det.
Och när man inte använder sitt eget namn för det man producerar utan man bara producerar åt andra eller producerar egentligen så här en jäkla massa kvantitet för att förhoppningsvis någon av låtarna
man skjuter med hagel helt enkelt.
Ja, precis, för att någon kanske ska falla Beyoncé på läppen.
Ja.
Då fattar jag att man har inte tid att sitta i 3 år med varje låt.
Nej, det har de inte, absolut
de
inte.
Det har de ju bara liksom gasa
men det
på.
Finns också en anledning varför de är, när man tittar på slagen, är det liksom 10 låtskrivare som har varit med och skrivit en låt.
Ja, hur fan går det då?
Ja, det vet jag inte. Och jag, det första som slår mig, det är det gamla talesättet, ju fler kockar ju sämre soppa.
Ja, precis.
Men vi jobbar olika. Så att ja, jag får nu tuta på med att släppa en låt varannat år.
Exakt.
Ja.
Det är en låt i decenniet.
Ja, en låt i decenniet får det bli.
Men nu ser vi väldigt mycket fram emot att höra den här genilåten från dig och Alexander Kronlund.
Ja, det är absolut. Ja, men det är en genilåt.
Ja.
Den är bra alltså.
Ja. Nej, men
jag har inte bidragit med melodin.
Nej, men kanske med
det,
viben.
Men vet du, det är så,
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har jag berättat för dig vad jag gjorde i Oslo när jag var där senast?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej.
Vi var ju, alltså, dels så var vi ju uppe på fjället, men så var vi någon dag i Oslo. Och då gick vi på, då var vi på middag.
Ja.
Och käkade nuggets roulette.
Va? Nej, det har du inte berättat. Vad var det då? Nuggets roulette.
Ja.
Alltså sådana där chicken McNuggets.
Typ. Ja, precis. Fast inte Mac, för Mac är ju Macedonken.
Ja. Men den grejen.
Ja, exakt. Alltså jag vill bara börja med att jag... dyrkar ju nuggets.
Ja.
Fy fan vad gott det är.
Men är inte nuggets alltså massa kycklingben och sånt där, jo, som inte har gått att göra någonting utav, så de maler ner.
Det sägs ju det. Man har ju också sett någon sån här video där de trycker ut liksom rosa nuggetskräm ur någon maskin.
Ja.
Och att det då liksom är...
Har du sett det på TikTok eller?
Nej, men det här var ju någonting man såg kanske för så här 15 år sedan. Ja. Vet du vad det är du äter när du äter nuggets? Det är det här. Och så får man bara se den här rosa, som ser ut som rosa glass nästan. Ja. Som bara trycks ut ur spritsar och hamnar i några... För det som är grejen med nuggetsarna, framförallt de som man äter på McD, de är ju... Direkt blev jag så jävla sugen på nuggets.
Nej, är det sant?
De är ju också... De kommer ju i samma former.
Ja.
Det är liksom inte organiska former.
Nej, utan det är samma form.
Ja. En ser ut som en liten... Nästan en är rund. Lite liksom oval. En är nästan som en sån här... alltså har nästan ett litet kycklingben längst ner.
Okej.
Okay. Så den är liksom lite fyrkantig.
Och är det inte ens som ser ut som typ Homer Simpson?
Jo, men precis. Exakt. Och sen så är den som är nästan fyrkantig men lite liksom så här, har lite form för att det ska ändå ska se naturligt ut. Jag tror att det är de tre formerna som finns på... Och så det är ju ganska uppenbart att de är ju verkligen... hällda i en nuggetsform.
Men är det verkligen så som de säger? Att det är en smet som de får? För konsistensen på nuggets är ju väldigt mycket kycklingkött. Det måste man ändå säga.
Ja, absolut. Men den är också väldigt, väldigt... alltså...
Lättuggad, eller vadå?
Den har ju verkligen varit igenom alla möjliga sorters liksom grinders.
Ja.
Så att det skulle verkligen kunna vara benmjöl där i. Jag har ingen aning.
Nej, man kanske med rätt kemikalier kan få till den där.
Ja. Nej, men
kycklingkänslan.
Alltså, verkligen.
Men, jag tror att James Oliver, den där nakna kocken.
Jamie
Oliver, ja. Han jobbade ju med skolor och skulle ändra skolmaten. Och då högg han ner på nuggets som var det absolut sämsta man kunde äta.
Asså.
Ja.
Ja, men kan... Ja. Alltså jag tänker också att vi kanske lever i... De kanske har gjort om sina nuggets sen det har ändå blivit lite det här Super Size Me och allt sånt där.
Ja.
Men de har ju till exempel nu på McDonald's har de ju spicy nuggets. Alltså herregud.
Jag har inte ätit dem. Jag har inte ätit på McDonald's. Jag vet inte när.
Nej, men McDonald's har ju fått ett uppsving.
Har de?
Efter att det har kommit så himla många såna här bra kedjor med hamburgerkedjor, ja. Så har folk fått en drivkraft tillbaka till Donken. Därför att det är liksom ful, lite som så här ful pizzan, att man har blivit lite sugen på ful hamburgare igen.
Ja.
Och nuggets.
Men vad var det du lagade igår kväll för någonting?
Jag gjorde en tortilla burgare.
Ja.
Som var liksom smashed burger på en litet tortilla bröd.
En sån där som man äter mjuk taco helt
ja,
enkelt.
Ja, precis, fast den minsta varianten.
Ja.
Och
nu fick jag
Och sen så steker man det i stekpanna och sen så kan man liksom då bara vika upp den som en taco och ha i ingredienser som vilken hamburgare som helst, men
ja.
Men det ser ut som en taco. Det var väldigt stor succé. Men i alla fall, när jag då var i Norge så var vi på en restaurang som hade nuggets roulette.
Ja.
Det vill säga typ som rysk roulette fast med nuggar.
Ja.
Och då...
Men vad kommer rouletten in i?
Nej, men för det som är ju att så här, det finns ju också väldigt mycket olika shower och sånt där med någon känd person som äter alltså väldigt så här hot wings, superstarka, samtidigt som man intervjuar kändisar i USA. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men det är liksom hans gimmick
att bjuda dem på sån där
pissstarka hot wings, och så ska de sitta där och liksom bli intervjuade samtidigt som de äter de här hot wingsen.
Ja, men jag tänker jag kan aldrig lära mig vad den där skalan heter.
Nej, Scoville-skalan
heter den. Scoville heter det, just det.
Och då var det till exempel då på det här stället så kunde man då beställa, då fanns det liksom en skala. Och då var det bland annat så här, det fanns vanlig, alltså liksom normal starka nuggets. Och sen så fanns det liksom, det fanns något lite starkare. Det fanns den här California Reaper. Som
är det den starkaste?
Ja, men det är ju typ en av de starkaste chilisarna som finns i världen. Just jag vet det. Inte vad den har i Scoville, men den är liksom piss stark. Och sen så fanns det då den absolut starkaste varianten, som man liksom var tvungen att signa ett kontrakt för att den... jag avsäger liksom, eller att restaurangen avsäger sig allt ansvar för hur man mår efter att man har ätit en sån där.
Vadå, kan man ta skada utav att äta för stark
jo,
mat?
Jo, men det tänker jag väl att man måste kunna. Alltså det måste ju kunna liksom bränna sönder inuti kroppen. Jag vet ju till exempel när jag var yngre så hade vi ofta, jag vet inte varför man håller på och ska kokettera med att man pallar stark mat.
Ja, men är inte det samma sak som typ bungee jump och hoppa fallskärm och...
Ja, men det visar i alla fall någon slags mod. Det här kommer ju bara vara smärtsamt oavsett vem du är. För stark mat är, det bränner.
Ja.
Både i magen och
utvägen. Men är det inte lite hår
utvägen?
På bröstet? Om man, alltså, jag tänker på den här färjan Håkan som käkade den där
harakirikorven.
Ja, han fick väl skriva på något papper också, eller?
Jag tror att det egentligen bara handlar om, jag vet inte hur många som har koll på harakirikorven, men det står i alla fall, fortfarande tror jag, ett korvstånd som säljer harakirikorv.
I Gamla stan.
Ja, och den är så stark så att den är liksom oätlig.
Mm.
Men det är vissa som har pallat att äta den. Och då får man en t-shirt.
Ja,
jag har ätit harakirikorven. Eller liksom något sånt där. Och då finns det videos på. Bland annat färjan Håkan. När han. Som ju har levt i Thailand i många, många år. Tänker nog att han är ganska härdad. Och har ätit ganska stark mat i sitt liv. Och kommer dit och är ganska. Ja, men ganska tuff. Och har med sig ändå lite, han har med sig lite medhavd yoghurt och lite bröd och lite sånt där. Och sen så får han sin korv och han börjar gläfsa i sig. Och så tar det inte så himla lång tid innan den här starka styrkan börjar kicka in.
Innan korven dör av sig.
Ja, precis. Och hur han kämpar Det är som att han har, du vet, en ängel på ena axeln och en djävul på andra axeln, som hela tiden båda två säger till honom, ger honom order och kontraorder. Därför att ängeln säger, du får sluta nu. För han, han hela tiden bara såhär, det går inte, det går inte, det går inte. Och sen så sitter djävulen på andra axeln och säger, du måste få i dig den här korvjäveln. Så att han försöker hela tiden tvinga i sig korven, samtidigt som han säger, det går inte, det går inte. Och så fortsätter han att äta.
Just det, han hade ju typ tagit med sig TV-expressen eller något sånt där också.
Eller om det var typ TV-teamet för hans färjan-Håkan.
Ja, okej, det kanske var
Baren-Håka, eller vad det nu kan tänka sig att. Men ja, och även jag då, när jag i mina yngre dagar, så var vi, jag kommer ihåg att vi var på backpackingresa när jag var yngre. Att vi var på Koh Tao och skulle ta dyksärt. Och då när vi hade lyckats ta det dyksärtet, så var det lite fest den kvällen. Och då kommer jag ihåg att då började vi tävla om vem som kunde. Då fanns en svart chili. Och det är ju ganska illavarslande liksom, när chilin är så, den är svart. Det känns ju som California Reaper då. Death by chili liksom. Och då var det så här, okej. Och då skulle jag hela tiden, jag skulle visa mig på styva linan alltid när det vankades chiliätande. Så att jag och en snubbe bestämde oss för att samtidigt då äta varsin.
Och då utan någonting? Bara,
bara chilin.
Fy fan.
Och då tänkte jag att jag var lite strategiskt smart, så att jag tuggade inte chili, utan jag svalde den hel. Och det var säkert bra ur ett rent tuffhets, alltså det skapade ju en bild av att jag kunde tåla vad som helst, eftersom den inte var stark i munnen.
Nej,
för den är inte stark utanpå. Det är ju kärnorna som framförallt är starka.
Den är nog stark i och för sig, själva.
Ja, men inte så mycket som det som är inuti.
Nej, den är den värsta, absolut.
Då svalde jag den. Problemet var ju bara att sen 40 minuter senare så började ju magen att processa det här, och då brände det så mycket
i magen.
Ja, så att jag var tvungen att gå och kräkas.
Nej.
För att det, jag kände hur det bara brann inuti.
Fy fan, vad obehagligt.
Ja. Och efter det så hade jag lite problem med att käka stark mat liksom. Och nu har jag kommit tillbaka till en nivå, för jag tycker att det är fruktansvärt gott med stark mat. Men då i alla fall så var vi på nuggets roulette. Direkt blir man ju lika delar pepp och livrädd. För det finns ju också såna här, det finns ju lite såna roliga Japanese game show videos där de har till exempel wasabi roulette. Där de har 10 sushibitar, och så har de, en av sushibitarna har extremt mycket wasabi under sig.
Men eller wasabi är inte lika jobbigt som...
Nej, men det är en annan styrka.
Ja,
men det är fortfarande, det exploderar ju i näsan. Huvudet.
Ja.
Hela huvudet exploderar ju.
Absolut, men det är på något sätt som att...
Det går över ganska fort.
Ja, och wasabin, alltså den stark sån där chili, den eldar ju upp hela, allt ifrån bröstkorgen till uppåt. Nej, det är ju fruktansvärt.
Men då, det här var liksom lite samma upplägg i alla fall på den här rouletten. Att då fick man beställa vad det var för nuggar man ville ha. Och så fick man då säga vilken ska den starka vara. Ska det vara liksom, hur många starka ska det vara? Och ska det vara California Reaper, eller ska det vara liksom, du kommer dö. Du måste signa ett kontrakt.
Hur många nuggets var det i varje roulette då?
Det fick man välja.
Okej.
Men vi hade 10 tror jag.
Ja.
Och då var det också så att då, vi valde i alla fall inte den där man var tvungen att signa ett kontrakt, för att vi är ändå liksom vuxna människor.
Ja.
Jag kände att jag ville heller inte förstöra resten av kvällen, för det finns ju risk att man blir helt, att man måste tacka för sig sen, för att man får ont i magen.
Ja, eller, absolut.
Det kan ju verkligen bli så. Så då tog vi California Reaper, vilket ändå är så här, jag trodde att det var den starkaste chilin som fanns i världen. Så att den är ju uppenbarligen inte, det är ju ingen svagis. Nej. Som var våran starkaste. Och så gjorde vi då så att vi tog varsin nugget samtidigt.
Okej.
Och då vet man ju inte, när kommer den starka och vem kommer få den? Det fanns en stark. Och vi tog första omgången.
Skålade ni då med?
Ja, vi dinkade.
Dinkade.
Ja, det kommer ju från Good Mythical Morning.
Ja, just det. Good Mythical Morning.
När de ska äta konstiga saker, ja, så måste de alltid dink it och sen sink it.
Ja, just det.
Och dink it är att man ska då skåla med det man äter. Det man ska äta.
Ja, precis. Ja. Glasen utbyta mot en
mot en nugget i det här fallet. Ja, så vi dinkade och sen så käkade vi. Och liksom nervositeten. Men det var ju en svagis.
Ja, vilken tur. Men ändå så känner man ju gärna så här. Tittar man ner på de som ligger kvar och inser att den finns där. Ja, man vet att den finns där.
Nu är det ännu enklare för mig att få den. För nu är det färre av den.
Just det.
Eller färre av nuggetsarna kvar. Och man kan inte heller riktigt njuta av de nuggetsarna man äter. För att det är ju bara, man är bara på något uppdrag. Man håller inte på att njuta av mat, utan man ska bara hitta, eller inte hitta, den starka.
Men det finns ju något liknande i den där padrones, vad heter det?
Just det, pimientos de
pimiento, padron. Precis. Ja. Men de är ju där finns det ju, man får ju en bricka med såna här gröna som är
otroliga.
Stekta och skitgoda är de. Mm. Och där finns det ju bara en eller två som är starka, och de är ju inte...
De är inte ens starka. Nej, men jag har hört att folk säger nej, men det är liksom en av 100 är stark. Jag har aldrig fått en stark pimientos de padrón.
Men jag har fått någon som var inte stark,
lite starkare.
Ja, men lite starkare.
Okay.
Ja.
Okay.
Det känns ju far från det där som du pratar om.
Mm.
Nuggets roulette.
Ja, men vi successivt då tog oss igenom nugget efter nugget och bara... Nej, inte den här heller. Till slut var det bara en nugget var kvar på tallriken.
Mm.
Och då är det ju 50-50. Nu är det du eller så är det jag som kommer få nuggeten.
Det var bara två kvar.
Ja.
Ja.
Och men då tar man ju, då tar man varsin och dinkar.
Ja.
Och tar en tugga av den nuggeten. Och jag fick inte nuggeten.
Nej, okej. Din kompis som var med fick den.
Men då delade vi på den.
Ni delade på den?
Ja, men därför att man vill ju ändå dels schysst, men man vill ju också veta hur stark
den var.
Ja.
Ah.
Så att vi delade på den nuggeten och den var absolut stark. Den var jättestark.
Brann
det? Ja, det brann. Jag kunde inte andas.
Nej, hur länge satt i då?
Ja, en halvtimme kanske.
Jag tror inte jag skulle göra det. Alltså, det är inte värt det.
Men det är roligt med roulette alltså.
Ja, det är det.
Fan vad
så
det är.
Så länge det inte är rysk roulette.
Ja, det är inte så kul.
Nej.
Men det här var ju liksom...
Det är ett bra koncept tycker jag.
Ja.
Att man tar in den och ser en bricka och sen är det en som är livsfarlig.
Ja, men alltså, det finns ju... Så fort det vankas roulette... Jag tänker även på de här... På de här jellybeansen som har
det,
antingen
som smakar...
snorsmak eller päron. Eller blöjsmak eller blåbär. Eller kräks eller citron. Eller
just
vad det nu är. De har liksom olika hundbajs eller choklad. Jag har ju liksom, det är så roligt. För det är ju inte hundbajs. De har ju bara, det är ju inte kräks.
Nej.
De har ju bara återskapat de smakerna.
Fast de är ju inte i närheten utav...
Nej, men jag har ingen aning. För jag har aldrig vågat göra det.
Du vågar inte äta
jellybeansen. Nej, jag vågar inte prova de där jellybeansen.
Då är det ju ett dåligt koncept.
Nej, alla runt omkring mig. Det är precis som det här. Kommer du ihåg den här elmaskinen som man skulle hålla i?
Just det, den där leksaksgrejen.
Ja, alla fick varsitt. Det var fyra stycken handtag och alla fick varsitt. Och sen så skulle man hålla i det. Och när... mitten, det var en lampa i mitten, när den lyste rött, då skulle man trycka, och den som var sist eller råkade trycka innan fick en elstöt.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag fick en sån här i födelsedagspresent av dig.
Ja.
Och varje gång jag hade folk hemma så var det var som stämningshöjare, för att man var tvungen att vi satt och körde det där i timmar. Därför att folk var så exalterade av den. Problemet var att jag var för rädd för att prova den själv. Så jag har fortfarande aldrig provat den där spelet.
Men jag kommer ihåg att jag spelade den där med dig kanske.
Nej, inte med mig, för jag har aldrig provat den.
Nej, okej. Okay. Men någon spelade den. Och jag var rädd själv. Ja. För att det var ju en...
Tänk om man
det var ju en rejäl stöt.
Ja.
Och det är ju väldigt obehagligt.
Ja. Och exakt så känner jag med de här jellybeansen också.
Ja.
Att jag kommer ju uppenbarligen inte äta kräks.
Nej.
Men... det är för jobbig den tanken att jag ska äta något som smakar, som ens har en liten påminnelse om kräks. Så att jag har bara liksom köpt såna jelly beans och tittat på och fnissat när alla andra har tagit snorlobba.
Jag tycker inte de riktigt håller måttet.
Jellybeans.
Nej, jag tycker nog att de är inte goda, de som smakar kräks.
Nej.
Eller vad det nu de smakar. Men det... Nej, de skulle vara lite äckligare. De skulle vara lite äckligare, men de vågar väl inte
det. De vågar inte det.
Nej,
men jag tycker också att det är ganska... Det är en ohärlig person som sitter och eldar på hela mitt umgänge att prova en till. Och sitter och skrattar rått när de får kräksgodisen. Ja. Men skulle aldrig prova själv.
Nej, precis.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej du, jag känner att vi faktiskt börjar närma oss att vi ska göra helg.
Ja men jag tror det, va?
Ja, jag ska ju för sig jobba hela helgen, men du ska ju säkert vara ledig och äta nuggets.
Jag ska vara bröllop.
Aha, det blir kul.
Mm. Ja. Det blir faktiskt väldigt roligt. Ja. Det är två roliga människor som gift sig, så det är,
vad kul.
Det ser jag fram emot.
Ja, då får du ha det så roligt.
Men trevlig helg.
Och till er alla där ute så önskar... Pappa Uggla och Agnes Uggla en trevlig helg.
Wow. Vilken send-off.
Ja, men det var, jag kände, jag hade lite den här adventskalenderkänslan. Ja.
Ja, men det om det.
Ja, god helg. Hej då.